Våren 1999 inrättade regeringen Persson steriliseringsersättningsnämnden. Nämndens uppdrag var att ta emot och handlägga ansökningar om ekonomisk ersättning för den skada som de män och kvinnor som tvångssteriliserades mellan 1935 och 1975 hade lidit. Enligt före detta universitetskanslern Carl Gustav Andréns utredning rör det sig om närmare 63 000 människor som mot sin vilja blev steriliserade enligt tvångssteriliseringslagarna 1934:171 och 1941:282. Min faster Gunnel var en av dem. Hon blev utsatt för tvångssterilisering så sent som 1962. Då var hon 22 år gammal, ensamstående, rullstolsbunden och gravid. I maj sommaren 1999 såg Gunnels bästa väninna Gittan en artikel i Sydsvenskan som handlade om skadestånd till de som blivit utsatta för tvångssterilisering i Sverige. Gittan, som varit Gunnels förtrogna ända sedan hon var 3 och Gunnel 6 år, tyckte att Gunnel skulle ansöka om skadestånd. Hon var ju med. Hon visste vad Gunnel blivit utsatt för. Min faster begärde ut journalerna från Lund. Med hjälp av journalanteckningarna och minnen skrev Gunnel ett brev med anhållan om skadestånd. När jag den där sommaren 1999 satt i Gunnels kök i Svedala, drack kaffe och åt Gittans hembakta kanelbullar och fick läsa journalerna och utlåtandet från Medicinalstyrelsen, då tänkte jag att det är en historia som måste berättas. Det är berättelsen om ett Sverige som fanns alldeles nyss. En berättelse om en ung kvinna med stora drömmar, om ofattbara svek och om förfärliga fördomar. Det här är Gunnels historia. Det är tidig höst 1939, den 1 september, och Linnea Holmström, min farmor, då 26 år gammal och redan trebarnsmor, har precis upptäckt att hon väntar barn igen. Hon har ännu inte berättat för sin man, Allan. Det är oroliga tider och ytterligare ett barn är inte vad familjen behöver. Linnea, Allan och de tre barnen sitter samlade vid radion och lyssnar på Per Albin Hanssons tal till folket. Den dagen har Tyskland invaderat Polen och statsministern är allvarlig och samlad.
Medborgare, det förfärliga som vi i det sista hoppats att världen skulle förskonas ifrån har inträffat. Ett nytt stort krig har brutit ut.
Barnen lyssnar med stora ögon och halvöppna munnar. Krig, det vet de knappt vad det är. Statsministern talar om att tiotusentals män skulle komma att kallas in, lämna sitt dagliga värv och sina familjer för att i kronans tjänst tjäna fosterlandet. Rädslan rinner genom Linneas kropp. Ska Allan kallas in? Ska han lämna henne ensam med barnen och ansvaret? Hennes hand söker sig som av sig själv till magen, ännu platt, men hon vet av erfarenhet att den snart skulle avslöja henne. Några veckor till bara, så kommer det nya liv som spirar där inne inte längre gå att dölja. För oss svenskar gäller det nu att med lugn beslutsamhet endräkteligen samlas kring den stora uppgiften att hålla vårt land utanför kriget. Att vårda och värna våra omistliga nationella värden och på bästa sätt bemästra den onda tidens påfrestningar, säger Per Albin Hansson. Sådan är världen när Gunnel blir till. Min farmor Linnea tänkte på mat, på hungern och ransoneringen som kommer i krigets kölvatten. Eländet som skulle komma oavsett hur neutrala svenskarna än var. Hon oroar sig för att inte kunna mäta sina barn. Linnea föddes själv 1913 och är egentligen för ung för att minnas ransoneringstiden under första världskriget. Men hur det är att vara hungrig, det vet hon.
Men han var modelejon, den dig charmör. Kan hända för min skull, jag är svag just därför. Men nu är den tiden länge sedan förbi. Jag såg på hans fotografi. Hans skor är för stora och hans mössa för trång. Hans byxor för smala och hans rock är för lång. Men det gör detsamma för han är min soldat. Någonstans i Sverige.
Allan Holmström, min farfar, mannen som ska bli min faster Gunnels far, är av enkel börd. Enda sonen till en torpare i Bosarp utanför Svedala. Men han är ung och frisk och stark och har läshuvud. På folkbiblioteket i Svedala läser han Gustav Möllers politiska skrifter, liksom tidningen Socialdemokraten, men också Strindberg, Ivar Lo Johansson och Nils Ferlin. Med Linnea är det annorlunda. Hon har växt upp i en statarlänga i Töringe, yngst i en syskonskara om 8, med en far som var svår på spriten och en mor som nästan slutat tala, tyngd av bekymmer och utsliten av hårt arbete och barnafödsla. Linnea läser inga böcker, men hon är av hårt virke och vet att hushålla. Det kan väl hända att Allan någon gång förbannat den korta stunden av lust vid dansbanan i bokskogen som beseglade hans öde. Men då påminner han sig om att Linnea måhända inte är den kamrat i kampen han önskat. Men hon har i alla fall fött honom friska barn och hon är honom både lojal och trofast och inte heller rädd för att hugga i. De är båda sprungna ur fattig Sverige, kommer från släkter av statare, torpar och backstusittare, de obesuttna som Allan lärt sig att det hette. Han visste tidigt att han inte ville slita ont på någon annans jord som hans far och mor gjort. Han ville inte tjäna dräng och han ville inte sitta i torp med gris och potatisland. Allan ville till Åbjörn Andersson nere i byn. Han ville arbeta med elden och med stålet och tjäna sina egna pengar och äga sitt eget hem. Allan tänkte inte stanna bland de obesuttna. När han var 15, konfirmerad och klar med sina 6 år i folkskolan, gick han lärling i gjuteriet på Åbjörn Andersson. Han hade gärna gått 2 år i skolan till, men det tyckte far var onödig lyx. Vad skulle Allan med det till, hade han frågat och spottat ut snuset på backen och sen var det färdigpratat om den saken. På gjuteriet kommer Allan i kontakt med arbetarrörelsen. Samma dag som han får sitt gesällbrev som gjutare blir han medlem i Svenska Järn- och Metallarbetarförbundet. Tillsammans med några kamrater startar han en lokalavdelning av Socialdemokratiska ungdomsförbundet. Och snart är de ett halvt dussin unga män som träffas i fackklubbens lokaler på gjuteriet för att ha studiecirklar och diskutera politik.
Framåt bröder på vår bana, mot gemensamhetens mål. Följ om tätt vår röda fana, glänsande mot våldets mål. Framåt marsch och glans i fråga, fackföreningar i tråd. Frihet, brorskap, jämlikhet.
Allan och Linnea bor med sina 3 barn på Högbo. Det högsta huset i Svedalas historia och ett resultat av Allans driftighet. När bostadsrättslagen stiftades 1930 började han drömma om ett modernt hus för arbetare i Svedala med rinnande vatten, badrum och toalett inomhus, varmt, ljust och bekvämt. Då bodde familjen i ett litet dragigt kyffe i Torup, utanför Svedala med utedass och en brunn med isande kallt vatten på gården. Varje morgon i ur och skur cyklade han de 8 kilometerna från hemmet till gjuteriet och tillbaka igen. Hemma i Torup gick Linnea ensam hela dagarna, släpade vatten, hög ved och lagade mat på den sotiga vedspisen. Allan, min farfar, sparade, pratade och planerade. Han jobbade extra som ordningsvakt på dansbanan i Töringelund och på Folkets hus. Och Linnea bidrog genom att stå i garderoben på samma etablissemang med barnen, den äldste sonen Bertil och döttrarna Evi och Birgit, sovande bland kapporna och rockarna. Allans entusiasm smittade av sig och flera av kararna på gjuteriet anslöt till hans projekt att bygga ett 4-våningshus i Svedala med alla moderna bekvämligheter. Allan fick kommunstyrelsens ordförande att engagera sig. Kommunkontoret tog fram ritningar på ett smalhus, ljust och funktionellt på alla sätt och vis, med stora fönster och balkonger, lätt att städa och lätt att leva i, luft och ljus, som Strindberg skrev. Och 1936 stod huset färdigt. Familjen Holmström, som hunnit utökas med ytterligare 2 barn, medan Allan och de andra sparade ihop till insatsen och huset byggdes, flyttade in i en skinande ny lägenhet med sällan skådade moderniteter. 3 rum, badrum och kök och en balkong dessutom. Det är en nästan ofattbar lyx i jämförelse med torpet Allan och Linnea flyttat in i som nygifta. Då var Linnea nyss 17 år fyllda och skam till sägandes redan gravid när bröllopet stod i Böringe kyrka. De hade båda varit så unga att de fått gå till kungs, som det hette, för att få dispens att gifta sig, trots att ingen av dem nått myndighetsåldern, som vid den tiden var 21 år. Ingen av dem var väl heller särskilt hågade, men eftersom min farmor väntade barn krävde tidens moral ett giftermål.
As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto, and his mama cries, 'cause if there's one thing she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. And his mama cries.
Sommaren 1952 är Gunnel 12 år gammal och längtar efter att bli vuxen. Hon vet inget om hunger och har aldrig behövt slå hål på isskorpan i vattenspannen. Har aldrig vaknat i ett utkylt hus där elden falnat och veden var slut. Och har aldrig behövt springa till något utedass i regn och rusk. Det fattigsverige som hennes föräldrar växte upp i känns allt mer avlägset. Statarsystemet är avskaffat, liksom fattighusen i rotegången och fattigvårdsaktionerna. Den eländiga statarlängan som min farmor Linnea bott i som barn står nu tom och övergiven. Hennes far är död sedan länge och hennes mor Lydia bor på det kommunala ålderdomshemmet med 3 mål mat om dagen, förmiddagskaffe och eftermiddagskaffe och rinnande varmt vatten direkt ur kranen. Trots att Gunnel föddes 1 år in i världskriget har hon ytterst vaga minnen av det. Gunnel var knappt 5 år när freden kom. Och hennes starkaste minne av fredslutet har med bananer att göra. Far hade kommit hem med en prasslande papperspåse med bananer i juni det året. Och Gunnel älskar de vaniljsmakande krämiga frukterna. Så olika de syrliga äpplena, hårda plommonen och steniga gråpärnen som växer hos farfar och farmor i Bosarp. 1952 är Gustav den 6:e Adolf kung och Tage Erlander statsminister i Sverige, och det är gott att leva. Minnet av kriget som sargat Europa i 6 år har bleknat fort och ransoneringstiden är äntligen över. Svenskarna kunde snabbt återgå till vardagen efter krigsslutet. Miljontals människor hade dött och städer bombats sönder och samman i Europa. men Sverige hade tagit sig helskinnat genom krigsåren. Det gav landet ett rejält försprång och svensk industri och export expanderade som aldrig förr. Den svenska neutraliteten hade tjänat landet och folket väl. Framtiden ter sig ljus och optimismen är stor. Folkhemmet byggs ut och Sverige moderniseras. Hela kvarter rivs till förmån för nya, fräscha bostäder. Precis sådana som min farfar Allan kämpat för i Svedala. Det byggs skolor, varuhus och parkeringsplatser. Socialdemokraterna styr ostört och knyter det sociala skyddsnätet allt tätare över folkhemmet. Vanliga människor ska kunna leva i social och ekonomisk trygghet. Folkskolan har blivit 8-årig. Folktandvården byggs ut över hela landet. Det inrättas barnavårdscentraler och ålderdomshem. Arbetarnas bildningsförbund blomstrar. Minsta kommun stoltserar med ett folkets hus. Fackföreningsrörelsen är stark och den 1 maj firas med pompa och ståt, sockervadd och lemonad. Det är förändring. Det är något annat än åren i den dragiga statarbostaden när potatisen med nöd och näppe mättade familjen och riktigt kaffe var en sällsynt lyx. Allans far och mor bor kvar på torpet i Bosarp men arrenderade lilla huset och marken och inte varit förpliktade till några dagsverken på många år. Nu har båda folkpension och med en gris och en ko i stallet, potatisland, hönor och fruktträd känner de sig rika. Sommaren 1952 händer något med Gunnels kropp. Hon är 12 år, brösten knoppas och vallpullet försvinner. Benen blir längre och slankare. Det är som om hela kroppen sträcks ut, magen plattas ut och kinderna som varit så nypvänliga försvinner. Gunnel låser in sig i badrummet och speglar sig från alla håll och kanter, putar med de små brösten och plutar med läpparna. I smyg prövar hon den äldre systerns BH och en kväll när Gunnel och hennes bästis Gittan passar Gunnels lillebror Svenne målar hon och Gittan ögonlocken skimrande blå, fransarna svarta och läpparna blodigt röda med sminket som Gunnels syster glömt framme vid piktittaren. När Svenne somnar lånar de systrarnas pumps, sätter på grammofonen och dansar till Alice Babs och Lasse Löndahl. De sjunger "Jag tog en liten kiddemitt" och "Vill du bli min tangokavaljär" tills de faller ihop i en fnissande hög på golvet. Kvällen innan allt förändras ligger Gunnel i sin säng och tittar på sina filmisar. Hennes favorit är bilden på Esther Williams i röd baddräkt. Esther sitter lutad mot ena armen på en trampolin i en axelbandslös röd baddräkt med getingmidja, toppiga bröst, ett brett rött leende och de långa slanka benen nonchalant hängande över kanten. Precis så vill Gunnel se ut, som Esther Williams i en röd baddräkt. Gunnel hade sett alla filmer med Esther Williams som visats på kasino. Bäst tyckte hon om Neptuns dotter som hon sett på juldagen. Gittan och hon hade varit där, köpt biobiljetter och nickel för julklappspengarna. När de vandrade hem mot Högbo, nerför den vintervita och julpyntade Storgatan, hade hon sjungit "Baby, it's cold outside" och försökt svänga på sina kjolar på samma sätt som Esther. Den sommaren tillbringar Gunnel så mycket tid hon kan på kallbadhuset vid Segeå och vid badplatserna vid Ydingesjön och Pude. Hon hade lärt sig simma sommaren 1950 i bassängen som byggts vid Segeå. Efter torrsim på gräslänten fick barnen pröva sina färdigheter i vattnet och Gunnel vet direkt att hon har funnit sitt rätta element. I vattnet känner hon sig lätt och smidig, stark och snabb. Hon kan dyka från ena änden till den andra i bassängen utan att behöva sticka upp huvudet för att andas. Och hon vågar hoppa från trampolinen som kommunen satt ut när sommarlovet började. Det är det inte många andra flickor som vågar.
Den som är glad, den som är glad, den som glad är, gläder andra. Ingen kan väl något sådant klandra. God och glad ska människan vara. Därför jag vill alltid dela med mig. Dumt och låta små bekymmer få dig till att ändra ditt humör. Nej, den som alltid glad är, han och andra glädje gör.
Gittan väntar på gården precis som avtalat morgonen den 12 augusti 1952. Solen skiner från en klarblå himmel när Gunnel och Gittan cyklar mot badet med sina yngre syskon. Gunnels lillebror, min pappa, har precis lärt sig cykla och är fortfarande lite vinglig på sin cykel med limpa. Han cyklar framåtlutad och ekrarna smattrar ilsket mot spelkorten som han har klämt fast med tvättklämmor. Badet ligger i utkanten av Svedala, kloss intill Segeå som bidrar med vatten till bassängen. Ån tar sin början i Böringesjön och slingrar sig mellan rapsfält, betodlingar, gårdar och byar ända till Lomma där den rinner ut i Öresund. Sockerbruket har sitt intag av vatten vid ån, men eftersom intaget bara används under betsäsongen var det någon som kom på idén att ordna en badplats där och 1912 invigdes Svedalas municipalsamhälles kallbadhus med omklädningsrum och allt. En gång hade till och med OS-simman Arne Borg simmat där. Det tänker inte Gunnel på när hon cyklar mot badet tillsammans med Gittan. Hon tänker på glassen hon ska köpa för det blanka myntet hon fått av mor på trampolinen. Och hon tänker på Niklas som hon är lite kär i. Ooh, wow. Each time we have a quarrel, it almost breaks my heart. Cause I'm so afraid that we will have to part. Each night I ask the stars up above, why must I be teenager in love, in love. Why must I be a teenager in love, in love. Why must I be a teenager in love, in love. Why must I be a teenager in love. På morgonen den 13 augusti är tre barn på Högbo, som huset på Bökebergsgatan kallades, sjuka. Gullmarie i trappuppgången längst bort. Hasse Långöra som bor med sin far och mor på våningen under familjen Holmström. Också Gunnel. Alla barnen har feber, ont i halsen och i huvudet och är snoriga. En sommarförkylning tror Linnea, min farmor. Men Gullmaries mor är orolig. Hon har läst om barnförlamningen som härjar i Danmark. Flera tusen barn har blivit sjuka i Danmark, berättar hon för Linnea. Flera hundra bara i Köpenhamn. Barnförlamning hade härjat i Sverige sedan slutet av 1800-talet. Sommaren 1881 insjuknade 20 barn i Umeå i en dittills okänd farsot. 6 år senare drabbades 44 barn i Stockholm av samma sjukdom. Tidigare helt friska barn fick plötsligt hög feber och huvudvärk, gled in i medvetslöshet och blev efter några dagar helt förlamade. 1905 blossade en riktig epidemi upp i Skandinavien. Mer än 1000 barn blev sjuka och flera hundra dog. Ingen visste varför barnen blev dåliga och ingen bot fanns. Barnförlamningen var gåtfull och drabbade till synes godtyckligt. Ett barn i en syskonskara kunde bli allvarligt sjuk, medan övriga inte ens insjuknade. Den slog lika hårt mot fattig som rik och härjade framförallt på sensommaren, i motsats till alla andra farsoter som i allmänhet grasserade som värst bland fattigt folk på vintern. I rummet längst in i familjen Holmströms lägenhet ligger 12-åriga Gunnel nerbäddad. Det är en strålande sensommardag, men Gunnel orkar knappt lyfta huvudet från kudden. Hon vandrar in och ut ur febriga drömmar. Det bränner bakom hennes ögonlock och munnen är kruttorr och hon är stel i nacken. Då och då rister hela flickkroppen av kraftiga hostningar. Dagarna går och både Gullmarie och Hasse Långöre blir bättre, men Gunnel, hon blir bara sämre. Det är som om jag har glömt hur man gör den här knycken man gör när man reser sig upp, säger hon en morgon till sin syster. Hon kan inte längre sätta sig upp i sängen. Linnea ringer efter doktor Bergström som kommer cyklande från läkarvillan 2 kvarter bort. Ur sin stora bruna väska plockar han fram en liten silverfärgad hammare. Bergström knackar med hammaren strax under knäet och noterar bekymrat bristen på respons. Gunnels ben hänger slappa som överkokta makaroner och reagerar inte hur hårt Bergström än bultar med sin hammare. Han nickar bistert när Gunnel berättar om stelheten i nacken. Flickan måste till lasarettet, säger han myndigt, och här måste omedelbart saneras. Några timmar efter att ambulansen lämnat Högbo anleder 2 män i vita overaller för att desinficera lägenheterna i huset. Metodiskt röker de ut lägenhet efter lägenhet. När de rökt igenom samtliga lägenheter ger de kvinnorna förhållningsorder om att torka alla ytor med etanol, koka textilier och vädra ordentligt. Sjukdomen som Gunnel fått är mycket smittsam, berättar de, och noggrann hygien är av allra största vikt. Dr. Bergström undersöker alla barnen på Högbo medan lägenheterna desinficeras. De står där i bara underkläderna med stora ögon medan de väntar på sin tur. Hasse Långöre och Gullmarie skiljs ut från de andra barnen och doktor Bergström kallar dit ambulansen igen. Precis som Gunnel körs de till epidemisjukhuset i Lund där de isoleras för att inte smitta andra. Gunnel har smittats av polio, eller barnförlamning som man också säger. 1953 insjuknade över 5000 personer, de flesta barn och tonåringar, i polio. 3000 av dem drabbades av förlamning och 5%, närmare 250 människor, avled. Den svenska polioepidemin 1953 föregicks av en epidemi i Danmark som tog sin början i juli 1952 och pågick till april 1953. Danmark drabbades än hårdare än Sverige. 7000 blev smittade, 3000 förlamade och 350 dog. Gunnel blev sjuk i augusti 1952. Närheten till Danmark är säkert förklaringen till att smittan fanns i badvattnet i Svedala. 1957 påbörjades vaccinationen mot polio på bred front och idag anses polio vara utrotat i Sverige. Gunnel återfick aldrig förmågan att röra sina ben. Hon blev förlamad och satt i rullstol resten av sitt liv. Efter många veckor på epidemisjukhuset i Lund skickas Gunnel till vanföranstalten i Helsingborg. Knappt 13 år gammal rycks hon från sin far och mor, sina syskon, sin bästa vän Gittan och allt det som var hennes liv. På vanföranstalten får handikappade barn och unga lära sig yrken som man på den tiden ansåg lämpliga för, så kallat vanföra. Gunnel får lära sig sy, något hon avskyr. Inte heller trivs hon särskilt väl på anstalten, trots att hon får många goda vänner där. Någon gång i månaden och på loven åker hon hem till Svedala, går på bio och kafé Breda Blick med Gittan, lyssnar på musik, går på hippor och dans och gör allt sånt som tonåringar gör. Hon drog sig aldrig undan Gunnel. Tvärtom, Hon målade läppar och naglar röda och blekte sitt hår platinablont. Hon märks med sitt stora skratt och goda humör. Hemma på Högbo är det inte så muntert. Allan har lämnat Linnea för bibliotekarien i byn och skandalen är ett faktum. En skilsmässa vid den tiden är en riktig skam, en näsa för den ratade kvinnan. Och Linnea går med en nedböjt huvud och en stor bitterhet inombords. Hon kämpar med ekonomin och det som man då kallade klena nerver. Äldste sonen är svår på spriten och hamnar ständigt i slagsmål. Lillebror Svenne, min pappa, har blivit tonåring och passar på att stjäla Gunnes cigaretter när hon har tagit av sig sina stödbandage på kvällen och inte kan ta sig ur sängen. De där stödbandagen och rullstolen är ett kapitel i sig. Precis när hon fått sin rullstol på en av de första permissionerna hemma i Svedala föll hon omkull med rullstol och allt på Bökebergsgatan. Hon var på väg till Åkerlund på torget för att köpa korv i kiosken när ett av hjulen fastnade i gatstenen och hon föll. Som en skalbagge på rygg låg hon där sprattlade. Far kom gående på trottoaren, berättar hon för mig många år senare. Men när han såg mig ligga där som en skalbagge tittade han bort och gick över gatan. Han skämdes för sin handikappade dotter.
But in my heart there'll always be precious and warm a memory. Through the years, and I still can see blue velvet through my tears.
Sjutton år fyllda blir Gunnel kär. Det är inte första gången hon är kär, men det är första gången det är på riktigt. Innan har det mest varit förstulna kyssar och kortare förälskelser. Gunnel blir kär i en ung man på vanföranstalten och de blir ett par som håller ihop i några år. De förlovar sig och planerar att gifta sig. Sen sviker han. Han ger sig i lag med en annan ung kvinna och Gunnel, som är en stolt och halsstarrig typ, kan inte förlåta. Hon slår upp förlovningen och bestämmer sig för att aldrig mer så mycket som se åt hans håll igen. Då är hon gravid, men vet inte om det än. 1962 är Gunnel 22 år gammal, ensamstående, rullstolsbunden och gravid. Hon försöker dölja den växande magen så gott det går. Men när hon är i femte månaden förstår hennes mor, min farmor, Linnea, hur det är fatt. Linnea tar med sig sin dotter till en läkare för att begära abort. Gunnel vill behålla sitt barn. Barnet som växt i hennes mage i flera månader. Barnet som lever och känns under huden. Hon är övertygad om att hon klarar av att ta hand om sitt barn, även om hon måste göra det ensam. Gunnels mor Linnea tycker ändå att det bästa vore att avbryta graviditeten. Hur skulle det se ut? Ensam ett litet barn. Hur skulle hon klara det? Vad skulle folk säga? Gynekologen instämmer med Gunnels mor och en utredning görs. En psykiater skriver ett utlåtande. Han anser inte Gunnel vara kapabel att ta hand om ett barn eftersom hon sitter i rullstol och fortfarande bor hemma i sitt föräldrahem. Hennes familjeförhållanden undersöks och i utredningen påstås det att hennes far lider av alkoholproblem och att modern har klena nerver. Det vore, menar man, tillrådligt att utföra en sterilisering i samband med aborten. Psykiatern sänder därför en ansökan om abort och sterilisering till Medicinalstyrelsen. Jag har aldrig trott på Gud, sa Gunnel när vi satt i hennes kök i Svedala många år senare. Jag har aldrig trott på Gud, men då, de veckorna när jag väntade på brevet från läkaren, bad jag till Gud om att aborten inte skulle beviljas. Men aborten beviljades, liksom steriliseringen, och Gunnel fick åka till Lund för att opereras. Där togs ett 6 månaders foster bort, en liten pojke fick hon veta. Och äggledarna klipptes av.
I'm naked, I'm numb, I'm stupid, I'm staying. And if Cupid's got a gun, then he's shooting. We drink the fatal
En lördag kväll, några månader efter aborten och steriliseringen, ringer telefonen hemma hos Gunnels väninna Gittan. Det är Gunnel. Gittan tycker att hon låter konstig på rösten, svag och sludrig. Gunnel bor med sin mor Linnea på Högbo och Gittan vet att hon är ensam i lägenheten. Linnea står i garderoben på dansen i Folkets hus ikväll. Gittan berättar för mig långt senare att hon kände direkt att något var fel när Gunnel ringde den lördagskvällen. Först hörde jag inte vad hon sa, men sen hörde jag, sa Gitta när jag träffade henne för några år sedan för att prata om Gunnel. Sen hörde jag. Nu har jag gjort det, sa hon. Och jag fattar inte vad hon menar. Gjort vad, frågade jag. Tagit alla tabletterna, svarade Gunnel. Trots att många decennier, ett helt liv, passerat sedan händelsen, ser Gittan skakad ut när hon berättar om Gunnels självmordsförsök. Gittan och hennes pojkvän Gert kastade sig i bilen, körde till Högbo och tog Gunnel till sjukhuset i Trelleborg där hon blev magpumpad. Jag visste ju att hon var väldigt ledsen och hon hade pratat om att svälja alla Linneas tabletter, men jag trodde inte att hon skulle göra det. Linnea hade badrumsskåpet fullt av Valium, Mother's Little Helpers som de kallades i USA. Den lugnande drogen som vid tidpunkten generös förskrevs till framförallt kvinnor. Linnea knaprade Valium för att härda ut. Hon levde fortfarande med skammen efter skilsmässan och en ständig oro för sonen som allt för ofta tog till flaskan och för Gunnel som var handikappad. Gunnel hade sett på tabletterna som en lösning. Frälsning från livet och smärtan som var så svår att det knappt gick att leva. Sorgen efter den lille pojken som togs ifrån henne, sorgen över att aldrig få bli mamma, var outhärdlig. Ändå ringde hon Gittan när hon svalt tabletterna. Viljan att leva var starkare än smärtan. Gunnel var inlagd en längre tid och när hon väl skrevs ut visste hon 3 saker. Hon ville leva, hon ville lämna Svedala och hon ville bli kär igen. Och så blev det. Hon träffade Lars, flyttade till Enköping och levde. Gunnel steriliserades på det som kallas social indikation, närmare bestämt med hänvisning till uppfattningen att hon var oförmögen att ta hand om ett barn och dessutom kom från en släkt med dokumenterade psykiska problem och missbruk. Många år senare försökte en gynekolog på Akademiska sjukhuset i Uppsala att hela det som förstörts i Lund. Varken äggledare eller livmoder gick att rädda, så Gunnel och mannen hon gifte sig med när hon var 26 år förblev barnlösa. Jag lyssnade till hennes berättelse under tystnad. Det var svårt att ta in vidden av det övergrepp hon utsatts för. Av sin mamma, min farmor som gav sitt godkännande till aborten, av läkaren som underkände hennes förmåga att ta hand om ett barn, och av staten vars lagstiftning gjorde det möjligt.
It is the evening of the day. I sit and watch the children play. Smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch as tears go by.
Precis som min faster Gunnel blev jag oplanerat gravid när jag var ung. 1992, några veckor innan jag skulle fylla 22, gjorde jag ett positivt graviditetstest. När jag och min ett år yngre pojkvän besökte mödravårdscentralen första gången såg barnmorskan på oss och frågade om vi övervägt abort. Vi var ju så unga, våra liv så oordnade och vi hade bara känt varje knappt 2 månader. Vore inte en abort det bästa alternativet? Barnmorskans fråga kändes som ett slag i ansiktet. Vi var ju glada över det lilla livet som växte under mitt hjärta. Hur kunde hon ifrågasätta oss på det sättet? Jag grät när vi gick hem till min pojkväns lilla etta vid Möllevångstorget i Malmö. Barnmorskans klumpiga fråga var en förnedrande erfarenhet. Men ingen tvingade mig till abort. När jag lyssnade till Gunnels berättelse kände jag stor tacksamhet över att jag blev gravid 1992, 30 år efter min faster, och att mycket hunnit förändras på de 30 åren. 1962 hade jag sannolikt bedömts på samma sätt som min faster, som oförmögen att ta hand om ett barn och olämplig som förälder. När jag blev gravid hade jag nyligen skrivits ut från psykiatrin där jag vårdats efter ett självmordsförsök. Jag hade inget jobb, ingen utbildning, ingen egen bostad, ingen inkomst och relationen med den blivande pappan var minst sagt färsk. Psykiatern som avfärdade Gunnels förmåga att ta hand om ett barn hade säkert dömt mig som lika inkapabel, en sämre sort.
Her name and in a dark brown voice she said Lola, L-O-L-A, Lola, 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 Lola.
Min faster Gunnel var en av dem som steriliserades av den svenska staten i ivern att skapa ett bättre samhälle. Ett samhälle med sunda och friska individer. Vår släkt betraktades av den svenska medicinalstyrelsen 1962 som ett folkmaterial av mindre god beskaffenhet med klen psykisk hälsa och bristfällig moral. Våra gener, de arvsanlag som min släkt bar på, betraktades som ett hot mot samhället. Min släkt utgjorde en degenerationsfara. Så sent som 1962 resonerade man i termer av bättre och sämre människor och med hjälp av vetenskaplig terminologi rättfärdigades övergrepp på människors rätt att bestämma över sina egna liv. När man begrundar och analyserar de argument och forskningsresultat som fördes fram av biologer och mediciner som förespråkade tvångssteriliseringar är det tydligt att resonemangen framförallt var ideologiskt grundade. Teorierna som delade in människor i bra och dåliga, svaga och starka, nyttiga och onyttiga växte fram ur en rädsla att samhället skulle sönderfalla i kaos och omoral om inte något gjordes. De störande elementen skulle rensas bort. De handikappade, kriminella, sinneslöa, tattarna och samerna. Socialpsykologen Harald Welzer skriver i boken Gärningsmän hur helt vanliga människor blir massmördare om exkluderingens psykologi. Welzer menar att denna exkluderingens psykologi, alltså att dela upp människor i vi och dem, är en grundläggande förutsättning vid folkmord, utrensning av specifika grupper och förföljelse av individer som tillhör en utpekad grupp förknippad med negativa, kanske farliga egenskaper. Att dela upp människor i vi och dem är att definiera deras status i samhällsgemenskapen. De som är en del av samhällsgemenskapen och de som ställs utanför. De som har rättigheter och de som är utan rättigheter. De som har samma värde och de som har ett lägre värde. De som inte är som vi, som inte tillhör vår grupp, behöver vi inte känna något ansvar för. I relation till människor som står utanför vår moraliska gemenskap finns inga plikter. I tvångssteriliseringens Sverige betraktades en del grupper och individer mycket tydligt som de andra. Kränkningen av deras autonomi, värde och rättigheter motiverades med hjälp av biologiska teorier och sociala filosofier och utfördes med hänvisning till samhällsnyttan. Förnekandet av deras rättighet till självbestämmande presenterades ju som lösningen på en rad samhällsproblem. Alva och Gunnar Myrdals inflytelserika kris i befolkningsfrågan ger rika exempel på detta. De förespråkade sterilisering för att utsovra det som de benämnde höggradigt livsodugliga individer. De lindrigt sinneslöas möjlighet till fortplantning bör inskränkas av både samhällsekonomiska och socialpolitiska skäl, menar paret Myrdal. Steriliseringarna var, skriver historikerna Henrik Berggren och Lars Trägård i boken Är svensken människa, del av ett större paket lagar, förordningar och direktiv som gav statsmakten och dess förvaltare i uppdrag att agera i folkhälsans och folkuppfostringens namn. Resultatet blev, förutom tvångssteriliseringar, omhändertagande av barn, internering av sedeslösa kvinnor, inlåsning av degenererade män och diskriminering av minoritetsbefolkningar. Senare decenniers diskussioner, exempelvis om de övergrepp de av staten omhändertagna barnen utsattes för, dokumenterat i vanvårdsutredningen, och den diskriminering samer utsatts för med rasbiologiska undersökningar, påtvingad assimilering och tvångsförflyttningar, visar ett mönster. Staten har upprepade gånger tagit sig rätten att i folkhälsans och nyttans namn kränka, skada och förtrycka sina medborgare. Peter Baldwin, amerikansk historiker, menar att Sverige har en stark tradition när det gäller att inskränka individuella rättigheter för att främja folkhälsan, från koleraepidemin på 1800-talet till AIDS-epidemins utbrott på 1980-talet. De drakoniska metoder, omhändertagande upp till ett år bland annat, som tillämpades för att hejda smittspridningen av HIV, är ett resultat av samma puritanska synsätt som gav oss tvångssteriliseringarna. Individens rättigheter ignorerades i samhällsnyttans namn. Den process som leder fram till att grupper och individer betraktas som syndabockar, som människor med lägre värde och färre rättigheter, sker inte över en natt. Men när bollen är satt i rullning kan det gå fort. Tvångssteriliseringarna utfördes inte i ett vakuum. De var en konsekvens av en tidsanda, av normer, värderingar, föreställningar och fördomar. Därför måste man alltid vara uppmärksam på vad som påstås och varför, ifrågasätta och kritisera föreställningar och fördomar.
Breath that's true.
Gunnels ansökan om skadestånd beviljades och hon fick 175 000 kronor som plåster på såren. Min faster använde en del av pengarna till en överdådig fest med god mat, vin, musik, släkt och vänner. Jag frågade henne vid ett tillfälle om pengarna. Gav de henne någon upprättelse? Tja, svarade min faster på sitt typiska krassa sätt. Pengar har man ju alltid nytta av, men upprättelse, nej. Nu är Gunnel död. Hon fick lungcancer och dog sen sommaren 2011, 71 år gammal. Hon levde livet fullt ut, ett gott liv, trots det övergrepp hon utsattes för. Hennes förmåga att se på tillvaron med glimten i ögat, hennes galghumor och hennes envishet trumfade sorgen hon kände över att hon aldrig fick bli mamma. Livet hon levde, glädjen hon kände, var hennes upprättelse. Hon lät sig inte knäckas. Det liv hon levde som var hennes, som hon skapade själv, blev den upprättelse hon förtjänade. Tillsammans med sin man drev hon en radio- och tv-affär. De bodde i ett radhus med trädgård. Gunnel hade många vänner och höll fast vid gittan livet ut. De var bästisar i vått och tårt, i hälsa och sjukdom, när det var svårt och när det var roligt. Vilken gåva med en sådan vänskap. När jag var barn hade Gunnel och Lars två små lurviga hundar. De hette Celine och Dion efter Gunnels favoritsångerskor Celine Dion och Dion Warwick. När vi var på besök spelade hon ofta dem på högsta volym, alltid med ett förstklassigt ljudsystem. Hon drev ju en radio- och tv-affär. Den sista gång jag såg Gunnel satt hon i dagrummet på Trelleborgs lasarett med en travbång i ena handen och cigarettpaketet i andra. In i det sista hoppades hon på en högvinst, på något spännande. Inte nödvändigtvis på något annat, för hon var mestadels glad över det liv hon levde. Men hon fortsatte drömma. Det är en av anledningarna till att jag ville berätta om Gunnel, för att inskärpa vikten av att hoppas och drömma, att fantisera som avgörande i ett gott liv. Att inte bli bitter över de orättvisor man drabbas av, utan aktivt välja att ändå glädjas åt det vackra och roliga i livet. Jag heter Ann Heberlein och du har lyssnat på mitt sommarprat som har handlat om min faster Gunnel och ett svart kapitel i Sveriges nära historia. Det är om tvångssterilisering. Tvångssteriliseringarna av vanföra, osedliga, socialt degenererade, tattare och andra som dömdes och dömdes ut av samhället drevs inte av illvilja eller ondska, utan av välvilja. Den tidens sociala ingenjörer ville skapa ett blomstrande samhälle befolkat av friska och sunda individer. Nytta, som i samhällsnyttigt, var honnörsord, och den som inte var tillräckligt nyttig dömdes ut, förlorade både sina rättigheter och sitt värde som människa. Jag ville berätta Gunnels historia för att öppna våra ögon för vår egen tid. Jag vill att vi ser på vår samtid med kritisk blick och frågar oss själva vilka grupper vi gör till syndabockar idag, på vilka grunder och med vilken rätt. Vem eller vilka betraktas idag som de andra? Vad är det vi gör idag som framtiden kommer att döma oss för? Tack för att du har lyssnat.
Producent Lars Mogensen och tekniker Helena Låpats. 2024 vinterpratade författaren Ann-Helene Lestadius om den skam som många samer bär på.
Det pågår en försoningsprocess där Svenska kyrkan och staten var för sig har bestämt sig för att göra upp med sitt svarta förflutna när det gäller oss samer. Jo, de har sträckt upp handen, viftat tillräckligt mycket för att få vår uppmärksamhet. Och när vi vände blicken mot dem sänkte de armen och sträckte ut handen istället. En gest av försoning, en vilja att be om ursäkt. Men jag är inte redo. Jag vänder ryggen till, sätter händerna i midjan och gör armbågarna till vassa sköldar. Hur blev det så här? Jag tänker berätta några historier idag. Ta med er norröver på skoten, krångla en del med Gud, prata om osynliga fiender, ett förlorat språk och inte minst fördelen med att vara på korri. Men framförallt behöver vi prata om skam, varför många samer bär på den och vad det inneburit. Och var skulden för den egentligen hör hemma.
Sök på Vinter i P1 med Ann-Helene Lestadius i Sveriges Radios app.